Det här är P1, Sveriges Radio.
Krig i Ukraina, krig mellan Hamas och Israel.
Breaking-journalistik är ju ett hantverk som verkligen inte alla journalister är så bra på.
Med tre gäster i studion utvärderar vi krigsbevakningen 2023.
Det kanske inte är konstigt för att det är rörigt, men det går liksom ifrån att man ena stunden rapporterar om Hamas-män som går in i Israel och våldtar och slaktar människor, och nästa dag så återrapporterar man deras hälsovårdsmyndighets uppgifter.
Dessutom några hyllningar och några sågningar av händelser från året som gått.
Extra stöd på Putin och Kreml faktiskt, som inte utfördar visum.
Du lyssnar på medierna i P1. Jag heter Johan Cedersjö. Hej och välkommen till årets sista medierna. Som traditionen bjuder har vi idag packat in tre gäster i studion för att sammanfatta medieåret som gått. Pia, har du någon podd du har lyssnat på i år och följt?
Ja, absolut. Jag lyssnar jättemycket på poddar faktiskt.
Pia Bernadsson är utrikeschef på SVT. Och låter så här.
Den absolut mest nördiga podd som jag tror att alla som jobbar intensivt med utrikesjournalistik har lyssnat på är Mark Galliottis Moscow in Shadows. Väldigt pratig. Mm. Väldigt brittisk. Men en fördjupande podd om Putin och Kreml helt enkelt.
Den jag lyssnar mest på är nog en podd som heter Hänt på restaurang, som är väldigt kul. Det är tre personer som jobbar på restaurang som berättar om vardagen där och allt som kan hända.
En svensk på restaurang.
Ja, men precis.
Martin Schori är biträdande redaktionschef på Aftonbladet och låter så här.
Alltså lite grabbig, men kul.
Jag föredrar att läsa.
Du föredrar att läsa. Berätta om en bok du har läst som har gjort avtryck på dig i år.
Ett ord för blod.
Och så Sanna Reimann, chefredaktör på nyhetssajten Alltinget, som låter så här.
Jag läste den tillsammans med min son och jag har liksom knäckt koden för hur jag ska få honom att läsa. Och nu kommer jag på att uppväxtskildringar som handlar om verkligheten.
Det låter som en journalist.
Jag vet, visst är det otäckt.
Hörrni, välkomna hit alla tre. Tack. Jag tänkte att vi börjar i några kanoner och några kalkoner från året som gått. Och jag har bett er ta med en sak från mediernas värld att hylla och en som däremot då är värd att förkasta. Martin, om vi börjar med det positiva och dig. Vad vill du hylla från året 2023?
Jag vill hylla alla duktiga poddmakare vi har där ute. Ni behövs. Jag tänker på, ja, det finns ju hur många som helst, men Lovisa Lam Nordenskjöld, Teresa Stenle på Svenska Dagbladet, Soraya Hashim. Ett namn som jag nu kan säga för att hon jobbar inte längre på Aftonbladet då, utan att det blir kletigt här. Men de vill jag hylla.
Sanna, vad vill du hylla från mediernas värld 2023?
Jag gillar att det börjar luta åt, jag som konsument då, när stora mediehus börjar bundla väldigt mycket i stora premiumabonnemang, därför att jag tycker om lokaljournalistik. Men jag bor inte i Hudiksvall, så att det är inte rimligt för mig att liksom prenumerera på Hudiksvalls tidning och så vidare och så vidare. Så att den grejen att det har börjat komma en typ av premiumabonnemang som ger en tillgång till många lokaltidningar.
Om man just det, det är det som är bundla, ja. Att man får kanske 10 tidningar.
Ja,
i sin...
precis. Ja. Det tycker jag är för. Jag är verkligen för. Ja. Sen tycker jag också om att lokaltidningar börjar gräva mycket i sina bildarkiv och gör Insta-konton och visar gamla nyheter.
Så. Ja, det
här,
ja.
Den här husrivningen bråkade vi om 1970. Ja. Kommer ni ihåg det här gamla liksom, stadsteatern? Blah, blah, blah. Jag tycker det är fantastiskt fint att ta tillvara det, och jag tycker att jag ser väldigt fint engagemang.
Här känner jag direkt att jag har några konton att följa. Pia, vad har du för hyllning från året som gått?
Ja, dessvärre håller jag mest på med krig nu för tiden. Mm. Så det ligger ju väldigt naturligt att faktiskt hylla alla de som jobbar med krigsbevakning på alla bolag som gör det. För att det är ju, det är förstås angeläget och på så vis väldigt tillfredsställande att jobba med det journalistiskt. Men det är ju faktiskt tungt och deppigt. Och jag tänker både på de team som är där ute som faktiskt förhoppningsvis tar väl avvägda risker, men som tar risker, men också alla som jobbar på deskar och hanterar massa jobbigt material, inte minst fruktansvärda bilder.
Har det varit extra i år?
Ja, det har det definitivt varit. Men det har ju varit två intensiva år kan man säga med detta. Väldigt, väldigt inpå.
Krig kommer vi återkomma till dessvärre i det här samtalet. Men vi börjar med att vända på steken och kolla på några sämre saker. Några riktiga bottennapp från året som gått. Då vänder vi också. Pia, du får börja. Vad har du stört dig på i mediernas värld 2023?
Extra stöd på Putin och Kreml faktiskt, som inte utfördar visum till journalister.
Ja, SVT har problem att komma in i Ryssland.
Ja, inte bara SVT. Det är många som har problem med detta. Och det här riskerar ju, till slut så riskerar ju Putins gnäll om russofobi att förverkligas, för att vi kommer inte nära. Vi kommer inte nära det ryska folket. Och dessutom kan han få en extra känga för att han har låst in Wall Street Journals journalist, även Gorshkovits. Och det finns en massa olika mediefientliga lagar i pipen.
Yes, Putin får en känga. Sanna, ja, vad tänker du om årets dåliga saker?
Jag kanske går lite hemåt och tänker att jag skulle vilja ha tillgängligare regeringar och politiker. Den här är verkligen inte duktig på att vara tillgänglig, ministrarna. Den förra var inte heller så bra, men alltså generellt, jag har bevakat politik väldigt länge och det är en slippery slope neråt. Med liksom, om man tidigare fick mycket nej så är det nu fullständigt ghostande av alla förfrågningar och det är bara skriftliga kommentarer och det är så tråkigt.
Ingen öppenhet, ingen tillgång för intervjuer.
Nej, det är trist och det blir sämre artiklar och sämre offentlig debatt.
Mm. Martin, har du något att dissa för året?
Min var ju väldigt närliggande, Sannas där. Jag tycker ju också, alltså, alla makthavare egentligen som duckar intervjuer, det upplever jag är någonting som verkligen har ökat. Och istället så, ja, man ghostar och sen så försöker man, väntar man publicering och sen så försöker man hitta något marginellt och oviktigt sakfel i någon artikel som man kan slå ner på med full kraft.
Putin och politikerna. Det var dåligt med självkritik i studion får jag säga, men så är det. Hörrni, vi lämnar det ämnet och går vidare till några ja och nej frågor. Det finns lite öppenhet för tillhörande förklaring.
Det ska man aldrig säga.
Nej, okej, lite. Nummer ett då, bra för den journalistiska kvaliteten i public service-bolagen att de nu tvingas se över sitt hus för att spara pengar. Martin?
Som medlem av den kommersiella sidan som alltid vänder på varje krona i alla beslut, så säger jag.
För det har blivit bättre också?
Ja.
Sanna?
Ja, bra.
Ja.
Pia, bra. Håller med. Det var ju gemensamt. Det var ju kul att höra en public service anställd förespråka lite omorganisationer och lite nedskärningar. Är svenska publicister och utgivare idag för fega och osynliga i den offentliga debatten, Sanna?
Kanske. Jag vet inte.
Nej, det beror,
alltså, jag tycker
över.
Att det är svårt att säga. Det beror helt och hållet på vilken debatt och sådär.
Mm.
Generellt sett så tror jag kanske det. Att många... Och det tycker jag på ett sätt kanske är ett gott betyg. Förlåt, nu pratar jag mycket längre än du vill. Men att vara publicist, det här som vi ofta pratar om och som anklagelsen ofta är att det inte är tillräckligt neutralt och så. Man håller sig borta från de allra flesta debatterna och det tror jag är rätt. Det som händer då är ju tyvärr att publicister generellt är väldigt tråkiga, för det enda de skriver om är hot och hat. För det är det enda man känner att man får lov att säga något om, det är dåligt. Liksom. Mm. Ja, och det känner man att det är safe, det får jag säga. Och det gör oss till... Liksom, trista figurer i debatten. Mm. Men jag tycker kanske att det är nog ändå på det stora hela är rätt och riktigt och bra. Så.
Pia?
Nej, jag tycker inte de är fega, men jag tycker de skulle kunna vara mer synliga. Jag tror att ökad transparens är bra ändå. Ändå ett sätt som kan fungera för att förklara vad journalistik är. Och också förklara skillnaden liksom mellan att vara aktivist och journalist till exempel.
Martin?
Ja, precis. Nej, men det håller jag med om, mer transparens. Sen finns det ju fällor man kan gå i naturligtvis, och det är ju också för att det finns ett ganska politiskt drivet medieförakt så att säga. Om publicister varenda gång den här typen av frågor dyker upp skulle kastas in i de diskussionerna, så tror jag att man spelar med i det.
Så nej.
Ja, säger nej.
Sista frågan då. Var Rawa Majid, den så kallade kurdiska räven, någonsin gripen vid gränsen till Iran i oktober i år, Pia?
Jag vet inte.
Men ni rapporterade om det?
Ja, alltså, fråga inte mig om detta, för jag vet faktiskt inte riktigt. Det har inte riktigt varit... Nej, men gud, det där måste jag ju...
Vi tar samma så länge.
Faktum är att jag vet faktiskt inte riktigt, för jag har inte varit inblandad i detta. Måste du fråga mig om det?
Ja, Sanna?
Ja, nej, vi är ett politiska nyhetsbrev. Jag har ingen nisch för kurdiska räven, så att jag vet inte.
Martin?
Det är ju lite höjt i dunkel. Det finns ju uppgifter som tyder på det. Sen finns det andra uppgifter som tyder på motsatsen.
Diplomatiskt svar. Den 7 oktober chockades världen av Hamas brutala attack på civila i södra Israel. Sedan dess har bomber i mängder regnat ner över Gaza och civilbefolkningen där har fått betala ett högt pris. Ja, den här hösten har nyheter från denna konflikt återigen fyllt nyhetssändningarna dagligen. Ni alla tre har ju varit med ett tag. Hur tycker ni svenska medier har klarat av att rapportera om kriget den här gången? Vi börjar med dig, Sanna.
Ja, men jag tänker, alltså en sak som jag tycker kanske har blivit ännu tydligare efter 7 oktober och så, är väl att det finns en väldig splittring. Alltså man har inga problem med att förhålla sig till Israel, därför att Israel är en stat och då har man vissa förpliktelser och man vet vad man har för förväntansbild på en stat och vad som en stat ska göra och leva upp till och sådär. Men Hamas så är det mycket mer flytande hela tiden i förhållningssättet. Och det kanske inte är konstigt för att det är rörigt, hela läget, men det går liksom ifrån att man ena stunden rapporterar om Hamas-män som går in i Israel och våldtar och slaktar människor och nästa dag så återrapporterar man deras hälsovårdsmyndighets uppgifter. Och myndighet är ett ord som kommer med liksom någonting. Det är inte betydelselöst. Man har en uppfattning om vad myndighet innebär och vad som ligger i det begreppet och vad som ligger bakom det begreppet. Mm. Och frågan är, ligger det saker bakom det begreppet verkligen? Och så vidare. Alltså den här typen av begreppsliga och förhållningssätt kring liksom de här sakerna tycker jag ofta känns svajiga.
Har det varit lite nyvaket där i medierna, tycker du? För att det är ju inte något nytt det här.
Nej, jag vet inte om det är nyvaket. Jag kanske bara tycker att det blir ännu tydligare den här gången. Jag skulle nog inte säga att det är något nytt egentligen. Så.
Pia, vad säger du om mediernas bevakning av kriget?
Besvärligt att inte kunna vara på plats. Eftersom vi har haft en sån enorm access i själva Ukraina-kriget så har många liksom kanske förväntat sig också att vi ska kunna vara motsvarande i det här kriget, och det kan vi ju inte. Och det är klart att det ger en bristande balans på det sättet att man inte kan skildra det som händer i Gaza lika nära. Mm. För det kan man inte när man inte själv är på plats. Det där tycker jag är det mest knepiga med det hela egentligen. Mm. Inte så mycket siffrorna eller vad man ska kalla det ena eller det andra, utan det skapar en grundläggande obalans i rapporteringen som är svår att komma åt även om vi försöker på olika vis.
Martin?
Alla krig är svåra att bevaka såklart. Det som skiljer det här kanske från många andra är att det är så extremt polariserat i världen men också i Sverige, vilket man tydligt märker på den kontakten vi har med publiken. Det finns många intressanta aspekter här också. Alltså det finns ett generationsgap skulle jag säga som är väldigt stort. Alltså dels för folk som är så gamla som jag och äldre har ju haft den här konflikten. Den har ju varit väldigt dominerande under väldigt lång tid och nästan liksom definierat en som person var man står i den ungefär. Sen har det inte varit så mycket de senaste åren. Det har inte dominerat på samma sätt. Så att där finns det också någon slags kunskapsgap om konflikten, men sen också naturligtvis det här man kan se hur det avkrävs av medierna att man ska ta ställning, man ska använda vissa ord. Gör man inte det tar man liksom automatiskt ställning för den andra sidan. Och sen också då att alla som, den väcker väldigt starka känslor och alla sidor tycker att medierna tar ställning för den andra sidan. Mm.
Men det är väl en trend som jag har sett länge. Jag tänker, du och jag debatterade till exempel Iran-protesterna. Det var exakt samma samma saker som uttrycktes då, att vi skulle ha en aktivistisk hållning till slöjprotesterna snarare än en journalistisk. Men det har blivit väldigt tydligt i det här, och absolut en jättestor, tror jag, generationsskillnad.
Ja, det kan, om man går in och till exempel tittar på TikTok, där är ju en väldigt ung publik hänger, så är det ju ett typ av narrativ som sprids där.
Och sen kanske, pro-palestinsk, ja.
Så kan man absolut. Och sen så går man till en annan plattform som X eller Twitter, så är det ju det motsatta, så att säga.
Vi har gjort ett reportage om det där. Jag tänker på publikens förväntningar på medier. Är de fel? Vad säger du om det, Martin? När det gäller just det här att liksom ta ställning, är det...
Ja, jag tycker att... Man kan se det att vi avkrävs, varför använder ni inte det här ordet och hur kan ni beskriva det här? Mycket mer frågor av den typen än tidigare.
Och är det lite självförvållat då? För medier sätter sig ofta på pedestalen som, till skillnad från sociala medier, är vi platsen där ni får sanningen, där ni får bekräftade uppgifter. Alltså, finns det ett problem där i hur medier har sin egen... liksom, attityd utåt? Vad säger du om det, Sanna?
Det är väl mycket möjligt att man har bäddat för det. Och det kanske inte är ens på det området som folk är arga just nu och sådär, utan det handlar ju mer om en generell förhållningssätt kanske som man har haft under lång tid, eller så här, man gör faktagranskning så att man ser rött ljus till det här och grönt ljus till det här och så vidare. Och då skapar man en liksom... en bild hos befolkningen av att medierna har en självbild som rikslikare i alla frågor. Och det är klart att då vill man ju genast slå ner på det. Det har du inte alls, kolla här, det är ju fel. Det är ju det ena, att man skapar en sån liksom, det blir en sån pingpongmatch på något sätt. Sen, jag vet inte, alltså det ena är väl att det är tråkigt överhuvudtaget att just Mellanösternkonflikten har ju en särställning. Den händer något där, så tar det ju allt syre från allt annat. Och det är ju på ett nästan alltså, orimligt, nu ni får läsa mig rätt här, det är ju inte orimligt, det är klart att det alltid är rimligt att beskriva ett krig och ett lidande och allting, men jämfört med när det då pågår ett krig i en annan del av världen också som egentligen har mycket större geopolitisk betydelse för oss i Sverige till exempel, som okej, hur påverkar det nyhetsvärderingen? Uppenbarligen inte så mycket, och det ligger ju inte heller bara hos oss i media, det ligger hos befolkningen och konsumenterna också. De nyhetskonsumenterna är uppenbarligen, går ju uppenbarligen igång mer på Gaza, trots att de kanske borde oroa sig betydligt mer för utgången i Ukraina. Så att det är ju det är svårt.
Pia, vad säger du om det där? SVT är ju ofta ger ofta uttryck för att vara den vuxna i rummet och den som har bekräftade nyheter och slår sig för bröstet för det. Finns det ett lapp i vad publiken förväntar sig av SVT och vad ni själva tänker att ni gör?
Det finns enorma förväntningar på vad journalistik i krig ska kunna leverera. Att vi ska kunna veta exakt hur många som har dödats och hur exakt de här tunnlarna ser ut. Liksom. Det är klart vi inte vet det. En del av det här är ju saker som man först forskningen kan liksom berätta. Men det finns också, man kan liksom bli, det är jobbigt att handskas med det där, men det finns också något positivt att folk bryr sig. Och att folk anmäler just det här är ju inte ett dugg förvånande. För folk har alltid anmält just Palestina-konflikten i olika sammanhang. Alltså vi vet att det här är någonting som engagerar och polariserar sedan tidigare. Så det är ju ingenting nytt. Det blir man förvånad.
Det är inte säkert att det ens är positivt att folk bryr sig om de slutar bry sig om annat. Bara för att den här konflikten är den som är mest kittlande av någon anledning. Alltså det finns ju annat som är viktigt just nu.
Så vi kommer lite till Ukraina-kriget sen. Jag misstänker att det ligger något där. Men
jag behöver inte bara vara dåligt att de är arga.
Nej,
tänker.
Men jag tänker att vi, alltså generellt sett så har medier under lång tid gått på liksom i en folla där det är ilskan vi tappar in på. Kom igen.
Hörrni, en annan fråga som diskuterats i det här, och den är ju ganska sådär konkret hands-on, men det handlar ju om vilken tillit medierna sätter till de stora nyhetsbyråerna i det här läget då, när vi inte har kunnat ha liksom egna reportrar på plats. Pia, ni har ju ett breaking news-flöde eller ett live-flöde när ni skickar ut ganska mycket från byråerna. Hur ser du på det där tilliten till nyhetsbyråernas uppgifter i det här kriget?
Jag menar ju att det faktiskt är det bästa vi har. Vi har avtal med tre stora internationella nyhetsbyråer, AFP, Reuters och AP. de har anställda personer i Gaza som har varit anställda hos dem länge, som de har en lång relation till. Och det är professionella nyhetsbolag med stora resurser att ta hand om folk, att flytta på folk, att faktiskt också ta ansvar för att det de sänder ut är korrekt. Så att det är helt enkelt det bästa vi har tillgängligt. Naturligtvis kan de också göra misstag i det här läget, men det är ju ändå ett enormt bildflöde som man också kan ta del av och förstå att det här är genuint.
Mm. Vad tänker du om det där, Martin? Har ni på Aftonbladet haft någon diskussion om nyhetsbyråernas roll i?
Ja, och jag delar Pias bild där, absolut. Vi har också, vi har vid ett par tillfällen anlitat själva en journalist inne i Gaza. Men det är ju svårt alltså, med kontakten bland annat. Så att, nej, men det är en jätteutmaning. Jag tror för oss handlar det väl om att hela tiden bara försöka vara så transparenta vi kan och säga att det här är ju uppgifter som kommer härifrån och de är bekräftade eller obekräftade eller vad det kan vara. Det har varit väldigt mycket prat till exempel om dödssiffror och så och varför man litar på till exempel palestinska hälsomyndigheten. Och där är väl också liksom min bild är att om man tittar under lång tid så har ju de siffrorna varit hyfsat tillförlitliga när man drar ut dem. Kanske inte direkt efter en enskild händelse, då är det överlag svårt. Men också där måste man ju vara tydlig med, och det hoppas jag att vi är med att berätta just var siffrorna kommer ifrån och vilka eventuella kopplingar källorna har.
Och är publiken aktörer alltid med på det där skillnaden? För när vi gjorde ett reportage så ibland sägs det så här, men det här är vårt breaking news-läge. Här liksom pumpar vi ut allt men berättar var det kommer ifrån. Och sen har vi en annan journalistik som är mer eftertänksam där vi själva går i god för att den är rätt. Har publiken liksom, hänger de med i de här olika ytorna som det kallas?
Nej, publiken hänger inte med. Och vi måste vara mycket mer transparenta. Men det blir väldigt förvirrat. Å ena sidan säger att vi har inga bilder och så har vi jättemycket bilder. Mm. Hur hänger det ihop egentligen? Mm. Och SVT har också använt egen fotograf på plats, men det är inte så lätt att liksom få någon sorts helhetsbild utav det lilla man kan uppdra åt någon annan att göra blir bara en liten skärva, medan nyhetsbyråerna ändå jobbar för fullt och liksom har en mycket bredare leverans att erbjuda.
Sen vill jag ändå hävda att alltså, breaking journalistik är ju ett hantverk som verkligen inte alla journalister är så bra på. Men så att det är ju någonting man måste, alltså en organisation måste träna sig på. Det finns ju massa metoder och arbetssätt som gör att man kan jobba mer korrekt. Och sen så tror jag väl ändå, alltså, det är klart att publiken inte har insyn i exakt hur alla medier är organiserade och hur vi jobbar, och jag håller med Pia att vi kan bli bättre på att berätta det. Men att det finns liksom i en stor pågående nyhetshändelse så tror jag ändå att det finns en viss förståelse för att liksom, situationer kan ändras på något sätt. Däremot är det inte sagt att man ska gå ut med liksom, totalt felaktiga uppgifter eller vilken uppgift man ser. Återigen, vi försöker alltid liksom, landa så nära sanningen vi kan. Men så tror jag att det ligger.
Jag tänker att det där också hänger ihop på något sätt med att som du sa innan också, att flera redaktioner kanske jobbar med att täcka de här sakerna på olika sätt. Många redaktioner jobbar också med olika typer av svep och snabba rewrites av grejer och sådär. Det där gäller ju nyhetsmässigt generellt, att om du har en grupp som är duktig på breaking journalistik och liksom slipad i det där, att också finslipa på rubbarna och vad man säger, vad man inte säger i det läget och sådär, kommer det fortfarande vara så att den nyheten som ni breakar kommer plockas upp av en massa personer på olika redaktioner och de kommer göra svep och de kommer inte vara riktigt lika finstilta och lika bra, och plötsligt så har saker fått fötter. Men vi har upplevt det med nyheter som vi har langat ut och så blir de rewritade och så blir de liksom lite...
Nyanserna försvinner och det skruvas ett halvt varv. Och
det där händer ju hela tiden, och det är ju liksom svårt. Samtidigt, jag menar någonstans, mediekonsumenterna efterfrågar ju det här. De vill att det ska vara sant och att det ska vara rätt och det ska vara bekräftat. Det ska också vara rapporterat nu, och är det för sent så är det för sent och då har ni mörklagt. Alltså det är ju inte så himla lätt. Sen tänker jag, apropå både nyhetsbyråer men kanske public service och större liksom drakar och så, att det finns ju en liksom anda alltid i den offentliga mediekritiska debatten som är att det här är typiskt Sverige, det här är typiskt SVT, det här är typiskt public service, det här är typiskt dem, det här är typiskt dem. Men under de här krigen så har ju i stort sett alla gjort klavertramp. Man har sett det från nyhetsbyråer. Alltså det är klart att det händer. Och sanningen är väl att det är inte typiskt någon. Det är inte typiskt SVT, det är inte typiskt BBC. BBC har gjort klantiga grejer under den här. Och alla har gjort det. Och det är inte ens typiskt för Sverige att ha en debatt om att det är typiskt Sverige. För att det är ju, räcker ju att gå ut på sociala medier och se någon britt som tar sig för pannan och säger att det här är typiskt BBC. Och only in Britain. Man bara, nej. Vi har också det här. We all do this.
Jag tänker, Sanna, du var inne på något där förut två gånger, men det blir ju nästan lite symptomatiskt, för tiden rinner iväg här, men ja. Ukraina-kriget finns ju också. Vad tänker du om det? Har medier klarat att ha två bollar i luften här?
Nej, det kan man ju inte säga.
Nej, berätta.
Nej, det har det inte. Och det fanns väl ganska många som började tänka liksom, nästan i termer av att hur mycket av den här 7 oktober-operationen kan ha varit instigerad också från Ryssland? Har de hjälpt Iran? Har de, för att man vet ju i samma stund som det händer att nu finns inget annat under överskådlig tid. Och stackars Zelensky står där. Och det är svårt att göra något, för att det här är ju som sagt, även de som läser efterfrågar ju.
Det är någon slags självspelande piano.
Ja, det blir det. Och det är jättetråkigt, för att det som händer i Ukraina borde...
Men man kan ju lägga resurser. Hur klarar ni det där, Martin?
Det är alltid svårt att bevaka flera väldigt stora nyhetshändelser samtidigt. Så att Ukraina-rapporteringen har ju blivit lidande. Det märker man ju inte bara hos medierna, utan även liksom världssamfundets fokus, så att säga. Det är klart att det har förflyttats. Sen vill jag ändå polarisera lite här när vi pratar, för du var lite inne på att ja, men det kanske är då så att Gaza klickas mer eller engageras mer, och det är jag inte alls säker på. Eller jag är ganska säker på att det inte är så. Utan däremot så då skulle vi kunna skriva om Putin liksom varje dag om vi bara vill jaga klick. Sen är det ju ofta så att när någonting händer, alltså folk gillar nyheter, så att precis när någonting sker, då är det ofta ett enormt intresse som väldigt snabbt avtar. Och då handlar det för oss om att försöka göra engagerande och liksom tänka kring vinklar och försöka upprätthålla ett intresse. Det var väldigt mycket lättare när det gäller Ukraina-kriget än Gaza, kan jag säga.
Pia, SVT har ju ett särskilt ansvar.
Ja,
det tycker jag. Sånt här. Klarar ni att hålla Ukraina-kriget i nyhetsflödet?
Ja, det tycker jag faktiskt. Det tycker jag att vi gör. Det är klart att jag menar, när det händer någonting så överraskande och brutalt som kriget i Gaza, det är klart att det tar över under en period, och det är ju nyheter liksom. Det dominerar. Ska det bli krig i Tavern imorgon, då får vi ju ägna oss åt det ett tag. Men vi bevakar verkligen Ukraina-kriget löpande, och det är helt övertygad om att SVT kommer fortsätta göra framåt. Vi ser också ett enormt publikt intresse för Ukraina-kriget. Vi klarar det, men det är klart att det är påfrestande med många, och som Martin nämnde, vi har ju också gängkriget. Det är mycket som är liksom mörkt och så att hantera i nyhetsflödet. Det är också ett litet problem, tänker jag, för de stackars konsumenterna, att det blir otroligt dominerande. Väldigt mycket mörka stråk. Snart ska vi börja med Trump också, hörni.
Men jag måste bara fråga det som Sanna tycker, att Ukraina har liksom passerats lite, skickats ut lite i marginalen. Det tycker inte du stämmer när det gäller SVT?
Nej, men det är klart att under ett akut nyhetsskede så har naturligtvis Hamas-Israel-kriget dominerat. Självklart är det så. Det är ju jättestort i sig som nyhetshändelse, helt omvälvande. Det är klart att det måste få göra det. Men vi har löpande rapporterat om Ryssland och Ukraina och det kriget hela tiden. Det har fått stå tillbaka en aning, men vi är tillbaka där, vi är där nu. Alltså vi har också faktiskt resurser att klara av det. Och ett särskilt ansvar tycker jag nog faktiskt också att SVT har i det här.
Hörrni, tack för att ni kom hit. Och gott nytt år, får jag säga.
Detsamma.
Detsamma.
Du har lyssnat på mediernas årssamtal, och gäster i studion var Martin Schori, biträdande redaktionschef på Aftonbladet, Sanna Reimann, chefredaktör på Alltinget, och Pia Bernadsson, utrikeschef på SVT. Producent för det här programmet var Erik Petersson, ljudet skötte Johan Hörnqvist och jag heter Johan Cedersjö. Nästa vecka hör ett specialprogram om ett justitiemord i Norge som de norska medierna vägrade att avslöja, trots att bevisen gavs dem gång på gång. Missa inte det. Nu önskar jag även er fina lyssnare gott nytt år.
Medierna produceras av tredje statsmakten Media AB för Sveriges Radio.